Jättevarmt välkommen till andra delen av vår predikoserie från Galaterbrevet. Vi börjar med att be. Herre, vi tackar dig för Bibeln. Vi tackar dig för ditt ord och vi tackar dig för att ditt ord är levande. Att det är verksamt. Och vi ber, låt ditt ord ha framgång i våra liv. Låt det bära frukt. Helige Ande, förklara ordet för oss. Hjälp oss att förstå det. Jag ber i Jesu namn. Amen. Vi går direkt till bibeltexten och Galaterbrevet kapitel 1, vers 6. Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu igen. Om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Är det nu människor jag försöker få på min sida, eller Gud? Eller söker jag människors gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara Kristi tjänare. Normalt sett så brukar Paulus ha ett avsnitt i samband med hälsningen i brevets inledning, där han uppmuntrar dem han skriver till och uttrycker vilken tacksamhet han känner inför dem. Men inte här i Galaterbrevet. Han går direkt på sitt ärende och Paulus är upprörd. Galaterna håller nämligen på att gå snett. De håller på att spåra ur. De håller på att överge det budskap de har fått höra från Paulus. De håller på att avfalla från det sanna evangeliet. Och nu slår Paulus på stora trumman, skulle vi kunna säga. Det är ju så att de flesta av de första generationens Jesus-troende, liksom den första tidens ledare, det var ju judar som bekände Jesus som Messias. Och för många av dem så innebar ju den nya tron till viss del att de kände sig delade. De drogs åt två håll. Å ena sidan så tvingade det judiska arvet om att strikt lyda Mose lag, medan deras nya tro, om vi får säga så, inbjöd dem att fira friheten i evangelium och i Jesus Kristus. Och så fanns det också en undran hur det kunde vara möjligt att hedningarna också kunde få ta del av Guds rike och av frälsningen. Och en ytterlighetsgrupp då bland de troende judarna. Ibland så benämns de som judaister. De menade att alla som inte var judar måste underkasta sig judiska lagar och traditioner samtidigt som de omvände sig till Kristus. Och tydligen var det så att de här judaisterna, de följde Paulus i spåren. De följde efter honom helt enkelt på hans resor och försökte rätta till och korrigera det som Paulus förkunnade. De menade liksom att Paulus förkunnelse inte var riktigt komplett. Och nu ville de dra in de hedna kristna in i det judiska folket genom laggärningar och slutligen också genom omskärelse. För Paulus var det här tydligt att de predikade en annan väg till frälsning, som inte bara byggde på Jesus och tron på honom, utan också på sånt som människor gjorde. Laggärningar, matregler, sabbatsbud och i slutändan också omskärelse. Och det här är anledningen till att Paulus är upprörd. Det sanna evangeliet hotades. Galaterna höll på att överge det sanna evangeliet. Han säger, jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er. Och det här ordet överge, det har en sån här böjningsform i grundtexten som innebär att processen är påbörjad, men den är inte avslutad. Avslutad var den först i och med omskärelsen. Och därför fanns en möjlighet för Paulus att stoppa det här. Det är därför han slår på stora trumman. Det är därför han försöker påvisa allvaret i den väg som galaterna har slagit in på. För Paulus han menar, och det gör vi också, att det finns bara ett evangelium. Det finns inget annat evangelium. När det gäller vår frälsning så finns det bara en stor sanning. Det är bara genom en enda persons död och uppståndelse som ondskans makt har brutits. Lägger man till något eller drar ifrån något så är evangeliet inte längre något frälsande evangelium. Och om vi ska överföra det här på vår tid så kanske det inte är tanken på omskärelse som är vår största frestelse. Men även i vår tid så är det lätt att bli vad vi brukar kalla för lagisk. Att börja ifrågasätta människors frälsning eller till och med vår egen på grund av vad vi gör eller inte gör. Men när det gäller frälsningen och när det gäller tillhörigheten hos Gud, hur man blir ett Guds barn, så handlar det om Jesus. Det handlar om att sätta sin tro till honom och till det som han har gjort för oss. Det är han som har offrat sig för våra synder. Det är han och bara han som har räddat oss ur den onda tidsåldern. Av nåd är vi frälsta genom tro. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska kunna berömma sig. Jesus säger, jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och vi märker att Paulus är upprörd och vi märker att han använder starka ord. Det är så vi ryggar tillbaka. Det är nästan så att vi känner ett visst obehag av att läsa dem, men det är frågan om död och liv. Inte ens om det vore en ängel från himlen, säger Paulus, som förkunnar ett förfalskat och ett förvrängt evangelium är värd att lyssna till. Det är laddade ord. Vi ryggar tillbaka, men inte minst så är det laddade ord för judarna. För det var ju de som menade sig stå under välsignelsen medan hedningarna var utan hopp och utan Gud i världen. Det var de som stod under förbannelsen, hedningarna. Men lägg märke till också att Paulus är noga med att han inte uttalar förbannelsen över någon specifik person, utan han fastslår inte vem som ska överlämnas till Guds dom. Och dessutom så inkluderar han sig själv för att visa att det inte handlar om lojalitet till honom som person, utan lojalitet mot evangelium. Om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Vi läser vidare från vers 11. Jag vill göra klart för er, bröder, att evangeliet som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått eller lärt mig det av någon människa, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Ni har ju hört hur jag betedde mig förr inom judendomen. Hur våldsamt jag förföljde Guds församling och försökte utrota den. Jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk och ivrade än mer fanatiskt för mina fäders stadgar. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig. För att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Då rådfrågade jag inte genast människor av kött och blod. Jag gick inte upp till Jerusalem, till dem som var apostlar före mig. Utan jag begav mig till Arabien och återvände sedan till Damaskus. Först 3 år senare kom jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas, så jag stannade hos honom i 15 dagar. Någon annan av apostlarna träffade jag inte, bara Jakob, Herrens bror. Detta skriver jag till er inför Gud, jag ljuger inte. Sedan reste jag iväg till Syriens och Kilikiens område. Personligen var jag okänd för Kristi församlingar i Judeen. De hade bara hört sägas, han som förr förföljde oss, förkunnar nu den tro han tidigare ville utrota. Och det prisade Gud för min skull. Varför skulle nu då galaterna lyssna mer på Paulus än på dessa judaister? Ja, frågan ligger i luften. För motståndarna hade tydligen försökt att undergräva galaternas tilltro till Paulus genom att säga att han inte var någon apostel, ingen riktig apostel. Han hörde ju inte till de 12, de som hade gått tillsammans med Jesus. Och vidare hade de också sagt att han försökte ställa sig in hos hedningarna. Han ville bli populär, och därför predikade han en bekvämare väg till frälsning för hedningarna, sa de. Och nu bemöter Paulus detta. Om han vill vara människor till lags, så vore det knappast Jesus han skulle tjäna. Om man vill vara människor till lags, ska man vare sig predika Jesus eller korset. Vet, andemeningen i en sådan förkunnelse, det är ju att sätta sitt hopp, sätta sin tro till Jesus Kristus, att göra Jesus Kristus till Herre i livet, att det är slut på självstyret. Och en sån förkunnelse är det ganska få som uppskattar. Och dessutom så, överallt där Paulus är, så drar han på sig förföljelse på grund av förkunnelsen om Jesus, om korset. Så vore det en fråga om att rädda sitt eget skinn, säger Paulus. Så skulle han definitivt anpassa sig. Då skulle han predika judaisternas budskap och alla skulle bli glada. Alla utom Jesus själv. Han som är Paulus uppdragsgivare. Om du håller fingret här vid Galaterbrevet, så kan vi bara bläddra tillbaka till första Korintsebrevet, det första kapitlet, och läsa något där. Vad Paulus skriver i inledningen av första Korintsebrevet, kapitel 1 och vers 18. Det skriver Paulus så här. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och vidare i andra kapitlet, några versar i inledningen, säger Paulus, när jag kom till er bröder, var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er? Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord, utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. När vi börjar kompromissa och anpassa evangeliet efter mänskliga önskemål, då tappar evangeliet sin kraft. Det finns en inneboende kraft i dessa goda nyheter och i detta till synes väldigt enkla evangelium, som går förlorad när vi börjar tänka och agera som vi utöver tron på Jesus måste göra en massa saker för att på något sätt komplettera frälsningen och det som Jesus har gjort. Ibland så kan vi komma in i tankar som att jag måste läsa Bibeln och jag måste gå på bönemöten och jag måste gå i kyrkan och jag måste leva på ett visst sätt för att anses vara en riktig kristen. Men frälsta blir vi genom tron på Jesus Kristus och genom Guds nåd. Inte på grund av någonting som vi gör, inte på grund av gärningar. För om det vore för gärningarnas skull, då skulle vi kunna berömma oss. Och då skulle vi kunna hitta kristna i olika nivåer. Men vi blir inte frälsta på grund av det vi gör. Vi blir inte frälsta för att vi läser Bibeln, för att vi ber, för att vi går i kyrkan. Däremot så läser vi Bibeln, vi ber och går i kyrkan för att vi är frälsta. Paulus har redan i Galaterbrevets första vers markerat genom att benämna sig själv som apostel. Och nu kommer ett mer fullskaligt försvarstal. Egentligen både av evangeliet och av Paulus som apostel. Och Paulus han säger att egentligen behöver inte evangeliet försvaras. Det försvarar sig så bra själv. Paulus tar sig själv som ett exempel på hur denna kraft i evangeliet har verkat genom att förvandla honom. Och så påminner han Galaterna om sitt förflutna. Jag var ju kyrkans största förföljare, så berättar han hur han var mer radikal och han var mer fanatisk i sin förföljelse än andra jämnåriga bland sitt folk. Han skydde ju inga medel i sin trohet till lagen och till sina fäders stadgar. Han förföljde kyrkan hänsynslöst och han trodde att han dessutom gjorde det rätta, att han tjänade Gud. Men så säger han att Gud beslöt att uppenbara sin son för mig. Ja, inte bara för honom, det står faktiskt i honom. Det Gud gör, det är inte ett utanpåverk, utan Gud har genom sin ande tagit sin boning i Paulus och Guds kraft verkar i honom och genom honom. Och så blir han själv en illustration på vad denna Guds kraft i evangeliet kan åstadkomma i en människas liv. Och nu är han en lika hängiven förkunnare av samma evangelium som han förut förföljde. Sådant kan bara denna Guds kraft som finns i evangelium åstadkomma. Korsets kraft, evangeliets kraft. Och vet du, det som hände med Paulus, det kan också hända med dig. Det kan hända med mig. Guds kraft. Hur Jesus uppenbaras i oss. Och det är en förvandlande kraft. En kraft som har förmåga att frälsa. Och att inte bara frälsa utan att fullborda det som är påbörjat. När det gäller Paulus som apostel så har han ju inte själv bett om att få bli en apostel. Han har inte valt det själv. Han säger att han var utvald redan i moderlivet. Du känner igen det där uttrycket från profeterna. Jag tror det är Jesaja som säger så, eller så blandar ihop det nu. Kanske var Jeremia då som säger att han också är utvald redan i moderlivet. Och det är ju också en illustration på själva frälsningen egentligen, hur Gud demonstrerar frälsningen. För att Paulus är alltså utvald innan han vare sig har gjort någonting ont eller något gott. Han är utvald av nåd, kallad. Och Gud säger, det beror inte på dig Paulus, det beror inte på dina gåvor, det beror inte på hur förträfflig du är. Eller hur sympatisk du är eller hur osympatisk du är. Du är kallad och utvald på grund av nåd. Och du har ingenting att berömma dig för, Paulus. Och så framför Paulus sina argument som talar för att han faktiskt är apostel. Ett Guds sändebud. Och så säger han, för det första, det budskap som jag förkunnar och det som vi kallar för evangeliet, de glada nyheterna om att frälsning erhålls i tron på Jesus Kristus. Det budskapet, det har inte ett mänskligt ursprung. Det är inte så att någon människa har suttit på sin kammare och snickrat ihop det och funderat ut det, utan evangeliet har varit en hemlighet hos Gud som nu i denna sista tid har blivit uppenbarad. Att i Kristus Jesus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Och för det andra så säger Paulus att detta budskap, evangeliet, är inte förmedlat till Paulus via någon människa. Han har inte lärt sig det här budskapet genom universitetsstudier. Han har inte lärt sig det här budskapet genom att genast låta sig undervisas av de andra apostlarna i Jerusalem. Han berättar väldigt utförligt istället hur lite han har haft med dem att göra i ett initialskede. Han säger att det tog hela 3 år innan han återvände till Jerusalem och innan han träffade Petrus och även Herrens bror Jakob. Och för det tredje så säger Paulus att han är en verklig apostel i ordets rätta bemärkelse, kallad av Kristus själv, och att han har fått detta evangelium direkt ifrån Jesus. Att frälsningen beror endast på tro. Tro på Jesus Kristus som Guds son, som sann människa, sann Gud, kommen i köttet, som har dött för våra synders skull, som har utfört det som inte vi kunde, som har blivit Guds fullkomliga offer, gjort i förbannelse för att vi skulle få del av välsignelse. Plötsligt så har det blivit uppenbart för Paulus hur det är. Plötsligt har allt fallit på plats och nu predikar han det här budskapet, och inte minst då bland hedningarna. Hur exakt det här gick till och hur han fick denna uppenbarelse, det är inte Bibeln speciellt tydlig med. Hur den här hemligheten har blivit känd för Paulus, det redogör inte Bibeln för med tydlighet. Och vi vet inte heller med säkerhet när det skedde, men ett antagande skulle kunna vara att det till viss del i alla fall påbörjades redan under de 3 dygnen när Paulus satt blind i Damaskus i ensamhet. Eller så kanske Jesus talade med honom under hans vistelse i Arabiens öken. Oavsett vilket så hade nu ryktet nått ut i församlingarna runt om i Judén att han, Paulus, som förut förföljde den kristna församlingen, nu förkunnar han den tro han tidigare ville utrota. Med denna Guds kraft som finns inpackad eller inkapslad, eller hur jag ska uttrycka det, i budskapet, i evangelium. Det är en Guds kraft till frälsning och till förvandling för alla som tror. Både judar och hedningar. Denna kraft, vet du, förvandlade Paulus. Och det här evangeliet, det tror vi på. Vi tror att det också ska förvandla och upprätta många människor i vår tid. Såvida vi inte drar oss tillbaka. Såvida vi inte tystnar, såvida vi inte kompromissar, backar eller skäms för evangelium. Ska vi sluta med att citera Romarbrevets 1 kapitel där Paulus skriver den här kända versen, vers 16 i Romarbrevet 1, att jag skäms inte för evangelium. För det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. Amen.
Nu har död.